hon var, alltså det första ordet jag tänker på är snäll och sen väldigt omtänksam. Och hon var ju också liksom, därför var hon ju socionom, därför jobbade hon med barn och ungdomar, för att hon hade den här förståelsen. Hon var mamma och sambo och höll på att renovera ett gammalt hus. Och hon var mitt i det här, mitt uppe i allt möjligt som man nu håller på med. Och grundfrisk, helt frisk person som besvärades av kroniska tonsillitbesvär då. Och hade då tänkt att hon skulle gå på en operation då, så att hon inte skulle behöva då ha ont i halsen och så, som hon hade ganska ofta då.
Och det blev en operation. Berätta vad det var som hände hösten 2015.
Det var 8 december då på morgon som hon for in för operationen. Och den hade då gått helt sådär, att det finns inget som i den operationen då, i anteckningar eller enligt läkarna då själva, så finns det inget som tyder på att någonting skulle ha gått fel där under den där operationen. Utan efter uppvakningen då så var hon under observation de där timmarna hon skulle vara, och sen så blev hon hämtad hem. Och så, ja, det fanns liksom inga tecken här på att det skulle vara något fel.
Vad hände sen?
Det här var ju en tisdag då, så på lördag så var hon, då var hon faktiskt då hemma hos våra föräldrar då i Närpes. För att hon fick ju inte lyfta sitt eget barn eller någonting. Hon fick inte anstränga sig då efter den här operationen. Så var hon då där, och mamma och pappa höll lite reda på flickan och på Nina då också. Och sen så hade hon bara då mitt i allt fått, alltså det hade bara börjat blöda på kvällen. Och hon hade först tänkt att ja, att det här är ju sånt som kan hända, att det sa de att det kan börja blöda. Men sen så slutade det ju inte. Och till sist då så ringde mamma då ambulansen och sa att det här verkar inte liksom ta sig nu, att vi skulle behöva fara in då till Vasa. Och så kom de då, det här var utryckningskod C då, som är den här lägsta. Men att under färden då till Vasa så höjdes det till A, alltså största larm då. Och jag har liksom förstått att det var nog gasen i botten som gällde där. Att hon blödde nog då, det slutade inte.
Nina har förlorat rätt mycket blod under ambulansfärden, omkring 1 liter. Hennes eget blodtryck har därför sjunkit. Det här bidrar till att hennes blödning upphör bara några minuter före ambulansen är framme vid Vasa centralsjukhus. Det här är avgörande minuter, och Maria har grubblat över dem många gånger.
Det här har jag nog funderat jättemycket på, att hur kan man ha så här otur? Att skulle hon ha blött fortfarande då de kom till sjukhuset, så skulle de ju ha sett varifrån det kommer, och så skulle de ha kunnat då bränna det, som det heter. Eller de skulle ha kunnat göra någonting åt den där skadan som ju då tydligen fanns där. Så det är liksom, det är nog ödet där som, alltså man tänker spontant, tänker man ju att oj vad bra att det slutar blöda, men att i det här fallet så skulle det ha måste fått fortsätta några minuter till. För det är tydligen då, det här har jag fått förklarat för mig då, så det är tydligen inte möjligt att egentligen göra någonting om man inte ser varifrån det blöder eller har blött. Att man måste se det där stället, man kan inte förstås på måfå börja gå in och peta där, utan det gäller att man måste se skadestället.
Så när hon kom fram hade blödningen avtagit, och vad gjorde man då på sjukhuset?
Då kollade de förstås då, det var ju en sån här jourhavande där då, en läkare som kollade, och de gjorde nog då enligt det de ska göra säkert, alltså att de satt en sån här adrenalintamponad som de kallade det då, att de, det där stället då i alla fall, att de nu gjorde någonting åt det som kunde göras. Och sen så togs hon in då för observation under natten. I pappren så står det då att hon tas in för observation för säkerhets skull, eftersom hon har mist mycket blod i alla fall. Men hemoglobinen då, som hade varit då 130 före operationen, så var nu nere på 106. Men det här är då tydligen inte en sån här alarmerande nedgång att man skulle behöva ge blod eller något då. Men lite tänker jag ju förstås i efterhand att om en människa har blött 1,5 liter och så säger man ändå vid utskrivningen att jo, det kan ju börja blöda på nytt, att det är inte säkert att det här var enda gången. Och så har hon ju inte då den där blodvolymen kvar längre. Också de här koagulationsfaktorerna så är ju antagligen mindre och annat som kan spela in då. Så hon skrevs ju ut då följande dag. Då hade då alltså det har ju ingen specialist har ju tittat på henne då, alltså öron, näsa, hals specialist. Utan då en jourhavande läkare, och eftersom hon hade kunnat äta och dricka så skrevs hon ut. Och sen var hon ju då hemma då i Vasa, hon får ju inte förstås någonstans något mer, utan hon får hem till sin egen lägenhet i Vasa, och sambon då tror jag till och med fick sjukledigt då för att ta hand om henne, jag tror det var så, och barnet. Och sen då på måndag så skickade jag textmeddelande med henne då för att hon fick ju inte prata heller egentligen, utan vi skickade meddelanden och det var tal om att det var sista dagen att skicka julkort och med den där tvåans post, det där röda kuvertet. Och jag hade födelsedag dessutom och sådär.
Så där skrev Nina och Maria till varann fram och tillbaka. Redan nästa dag, tisdag 15 december, är allt plötsligt för sent.
Där vid 7:30 tiden ungefär så har sambon säger att hon liksom hostar till lite. Och sen så började det riktigt kraftigt genast. Och han sa han gick till frysen och hämtade några ispåsar. Och samtidigt så ringde han då ambulansen och sa att nu får det här upp igen. Och hon blödde massivt. Så när ambulansen kom så tuppade hon just av. Hon förlorade medvetande då just när de var framme i lägenheten då och när de kom in. Och de kallade ju genast på mera hjälp då. När de insåg att det var inte någon vanlig blödning. Och hon förlorade ju som sagt medvetande då. Och sen så fick de inte henne. De fick henne som återupplivad så pass att efter några 10 minuter så fick hon väl egen puls då och någon slags cirkulation då. Men de som har sagt att det var nog mycket svårt för att det blödde så kraftigt. Så. Och vad jag har förstått i efterhand också från någon sån här docent som hade uttalat sig då i det här ärendet att det var ett smärre mirakel att de ens fick henne intuberad där. Och den intubationen gjorde i princip att de ens for iväg med henne till sjukhuset, att det skulle ha varit, eller det var ju för sent i alla fall, men det skulle ha varit för sent då nog. Allting skulle ha slutat då där i lägenheten.
Nina förs än en gång i ilfart med ambulans till sjukhuset och kommer raka vägen in till operation. Där upptäcks en 1 centimeter lång skada i kapseln där tonsillen har legat nere mot svalget. Skadan kan åtgärdas, men Ninas hjärna har varit länge utan syre och hon återfår aldrig medvetandet. Och för Ninas närmaste blir det svåra dagar vid sjukbädden på intensiven.
Själv hade ju vi förstås hoppet om att det här liksom fixar hon nog. Hon klarar nog det här bara hon. För hon är ju stark, hon är ju ung och stark och hon har inte några andra. Hon är ju grundfrisk och hon har inte några andra skador eller någonting. Men vi fick ju nog. Det var på torsdagen då, den 17, så sa de att nu så, det var en läkare som sa då att enligt hans erfarenhet nu så finns det inte liksom någon väg tillbaks, utan nu är det bara då neråt. Fast jag nog vet att jag förstod det den där torsdagen, men ändå på fredagen så hade jag någon slags hopp ännu kvar att kanske ändå, att mirakel kan ju ske och kanske ändå. Men på kvällen då så var det nog allt hopp ute. Och på lördagen står vi då och diskuterar organdonation. Och det visste vi ju att hon var för. Och det är vi väl alla. Och fast hon inte skulle ha sagt någonting heller så skulle vi säkert ändå ha gått med på det då, den här organdonationsprocessen. Och lite tröst får man kanske i det att hon då kunde hjälpa 5 personer eller mer. Eventuellt då, med sina organ. sedan det här så har liksom ledstjärnan nog säkert varit det att vi kunde inte rädda henne, men vi kan försöka se till att det inte händer åt någon annan.